Det finns i skriften många sammanhang och många förhållanden som är stora och övergripande och som därför är svåra att undervisa om. Det är svårare att på de 35-40 minuter som en standardpredikan ska ta att teckna en bild av skogen. Det är oftast lättare att bara ta ett eller ett par trän. Och det har till följd att vi i Guds folk sällan ser skogen, utan vi brukar nöja oss med några trän. Ikväll ska jag ta risken att försöka måla lite grann av skogen. Jag säger det från början, för det kommer att ta lite tid det här. Jag hoppas att ni ursäktar. Kvällen är ju ändå förstörd, om jag får uttrycka det så. Vi ska läsa lite grann om Bibelns undervisning om de yttersta tiderna. Och tidens avslutning blir ju så att säga en brännpunkt för väldigt mycket som rör sig i tiden fram till dess att tiden tar slut. Vi ska inte försöka skriva någon historiebok i förväg. Var och en som har ägnat sig åt de här ämnena vet att man kan köpa böcker om hur de yttersta tiderna kommer att se ut, och de brukar alla se lite olika ut. Först ska det hända och sen ska det hända, sen kommer ryssen och sen är det slut, säger någon, och sen så säger någon annan, nej, först kommer ryssen och sen händer det och sen händer det och sen händer detta och sen kommer Armageddon. Vi ska inte försöka att tidsbestämma olika händelser, utan vi ska försöka att se några andliga tendenser som liksom kommer att blomma upp och aktualiseras när tiden går mot sitt slut. Vi ska börja läsa i 24 kapitlet hos Matteus lite grann. Matteus 24. Jag börjar i tredje versen. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Vi hoppar till 23 versen. Om ni då får höra: här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra: han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller: han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Vi hoppar till 32. Lär om en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom Fadern. Det är väl ett märkligt svar Jesus ger. Lärjungarna frågar, vad blir tecknet för din återkomst? Och så säger Jesus, se till så ingen bedrar er. Men sedan tecknar han en situation, han tecknar en bild där han förklarar varför han svarar så här. Han talar om att när tiden går mot sitt slut så kommer på många sätt stora svårigheter att uppstå. Krig har alltid funnits, men krigen kommer att bli mer och mer skrämmande. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Vad är det för skillnad på det där? Folk mot folk och rike mot rike. Ja, vi ser det idag. Hur många riken det är som består av mer än ett folk. Och där det automatiskt liksom dyker upp så kallade befrielserörelser i vartenda folk som råkar bo inom samma gränser som något annat folk. Folk reser sig mot folk. Det är någonting relativt nytt i världshistorien trots allt. Och rike reser sig mot rike. Lukas har sparat på ett uttryck i det här sammanhanget som vi inte behöver slå upp, men som vi kan citera ändå. Jesus säger så här: människorna kommer att ge upp andan av ångest i havets och vågornas dån. Och havet står i skriften alltid som en bild för fördärvsmakterna. De destruktiva krafterna i tillvaron, säger Jesus, kommer att bli så starka att människorna kommer att drabbas av så mycket ångest att de ger upp andan. Om man nu menar att vi bokstavligen ska komma att dö av ångest, så att säga, för hjärtstillestånd eller vad det nu ska bli. Eller om han talar om en ökande självmordsfrekvens, det får vi se. Men ju mer vi närmar oss tidens slut, desto mer kommer vi att uppleva framtiden som stängd. Den stängda framtiden. Och vi kommer att gå med mycket ångest, just därför att framtiden ser ut att sakna utvägar. Jesus säger så här att dagen och timmen känner ingen. Och det ska vi inte försöka räkna ut vilken dag och vilken timme det blir. Men vi får en liten tidsangivelse. Ganska vag och ganska obestämd, men den finns där. Jesus talar om ett fikonträd. Vad är det för ett fikonträd? Gjorde en bild av Israels folk. Innan Jesus dör så förbannar han ett fikonträd. Det står att de gick förbi ett fikonträd på vägen från Betania till Jerusalem. Och Jesus var hungrig, men det var inte fikonens tid. Han gick bort och sökte frukt på trädet men hittade ingen. Och så förbannar han trädet. Och när man sedan går förbi det så säger Jesus: titta rabbi, trädet som du förbannade är förtorkat. Och det står att det förtorkade från roten och uppåt. Men roten blev kvar. Och som Jesaja säger i sitt 11:e kapitel, ur Isais avhuggna stam ska det skjuta upp ett skott. Fikonträdet kommer att återvända. Och Jesus knyter den yttersta tidens händelser till Israels folks återvändande till sitt eget land. Det är den ena tidsangivelsen vi får. Den andra hittar du i 14:e versen. Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Nu är det så här, vi har sett evangeliet gå ut över stora delar av världen. Det har väl kanske inte riktigt hunnit varvet runt. Ännu finns det folk och folkgrupper som inte nåtts av evangeliet, men i stor utsträckning har evangeliet gått jorden runt. Och samtidigt förbereder nu alltså Gud avslutningsprocessen genom att också börja en återsamling av Israels folk till Israels land. Och jag misstänker att det blir så att de här båda processerna, de kommer att vara fullbordade på Guds sätt i Guds tid samtidigt. Men när vi nu närmar oss den tid då evangeliet har gått varvet runt och Guds egendomsfolk hämtats från de olika folken tillbaka till sitt land, när vi nu närmar oss den tiden, så kan vi också se och förstå vad Jesus beskriver om den tid som är och som ska komma. Han talar om den stängda framtiden. Och i den stängda framtiden ska jag säga, där kommer det att bli en väldig andlighet. Det kommer att dyka upp många med många budskap. Det kommer också att ske många sorters övernaturliga händelser. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt det i förväg, säger Jesus. Och därför, när vi närmar oss tidens avslut, och vi vet ju inte om någon av oss får vara med om det här eller inte, men i vilket fall, ju mer vi närmar oss, desto viktigare är det att vi får en förståelse för vad det vill säga att pröva olika budskap och att pröva olika andliga manifestationer, underverk, tecken, mirakler och kraftgärningar. Har de sin hemvist i Guds rike eller har de inte? Jesus har ett lustigt uttryck här i 12:e versen. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken hos de flesta att kalla. Laglösheten ska tillta. Ja, säger vi, det blir ju mer våld på gatorna och det verkar ju som den ena lagen efter den andra sattes ur spel. Äktenskapsbalken har urholkats så vi har fått sambolagar istället och aborter blir tillåtnare och många kristna grupper kämpar för att de värsta formerna av videoporr och videovåld ska kriminaliseras, men man kämpar i motvind. Är det det som är laglösheten? Ja, till en del är det det. Men laglösheten är ett mycket större begrepp. Själva uttrycket förekommer inte på så många ställen i Bibeln, men det finns på ett ställe till. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Där det står talat om laglöshetens hemlighet och laglöshetens människa. Andra Thessalonikerbrevet 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund där inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Mitt i denna situation, där framtiden ter sig allt mer och mer stängd, där man allt mer börjar undra vilken av alla miljökatastrofer som ska ta kål på oss eller vilket av alla kärnvapenkrig eller senapsgaskrig eller vad det nu kan vara som ska utplåna oss allihopa. Så kommer det att träda fram många frälsare och många profeter. Och till sist kommer det att träda fram en människa som i skriften har tre namn. Laglöshetens människa står det här. Antikrist kallar Johannes honom i sina brev bland annat. Och vilddjuret heter han i uppenbarelseboken. Eller odjuret står det visst i nya översättning. Men innan denna människa dyker upp, han kanske lever nu, han kanske ännu inte född. Men innan han dyker upp så finns det redan, vad ska vi säga, en sorts andlig kraft på gång, ett andligt skeende på gång som banar vägen för denna person och som han på något sätt kommer att förkroppsliga. Paulus talar om laglöshetens hemlighet. Och vi får bara lägga märke till, det är en hemlighet. Det handlar alltså inte bara om att respekten för Svea rikes lag håller på att urholkas. Utan det finns någonting av andlig karaktär som Paulus kallar för laglöshetens hemlighet. Och det där tror jag är en motpol lite grann till undervisningen om Jesus. Ty ordet fanns ibland människorna tills plötsligt ordet blev kött, ordet blev människa. Guds uttalade ord, andens kraft, andens verk ibland människorna, det fanns. Och rätt vad det är så finns allt detta förkroppsligat i form av en person. Nu finns det någonting, så att säga både synligt och osynligt, som kallas för laglöshetens hemlighet och som på samma sätt kommer att bli kött och plötsligt manifesteras i form av en laglöshetens människa. Vi kommer att bli medengagerade i högsta grad. För det första så säger Paulus precis detsamma som Jesus i upp, så att ni inte blir lurade. För det andra säger han så här, att laglöshetens människa, han kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Och det kommer naturligtvis inte att se ut på det sättet att det plötsligt en vacker dag dyker upp en människa som säger: jag har skapat himmel och jord. Det kommer han naturligtvis inte att göra. Men det kommer kanske en människa som gör så märkliga tecken och under att vi alla kommer att säga: detta är Messias. Han är Gud. Det råder lite delade meningar om ifall det här Guds tempel nu betyder att det kommer att ställas upp ett nytt tempel där Klippmoskén nu står i Jerusalem, eller om det handlar om Guds församling någonstans på jorden. Det är bara att vänta och se. Men lägg du märke till att det står inte Allahs tempel, det står inte Brahmans tempel, och det står inte Buddhas tempel, och inte Shiva, och inte Krishna, och inte Odin, och inte Thor, och ingenting sånt. Det står Guds tempel. Vi kommer alltså att vara mycket medengagerade. Det här gäller oss. Vi kommer inte att vara åskådare på bekväm läktarplats. Det kommer att inträffa någonting mitt ibland oss. För det andra så säger Paulus så här: det kommer att bli ett avfall från Guds församling. Många människor kommer att avfalla från den sanna kristendomen. Tydligtvis därför att det sker bättre under och tecken där laglöshetens människa och laglöshetens hemlighet är verksam. Och för det tredje så skriver Paulus någonting som vi tycker låter väldigt konstigt, 11 versen. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen. Egentligen är det här en lite blek översättning. Det står egentligen att Gud utgjuter villfarelsens kraft. Gud utgjuter villfarelsens kraft. När han ser att människor älskar under och tecken mer än de älskar honom, och är beredda att lägga locket på sitt samvetes varningar och sina insikter om vad som är sant och rätt för att få se de verkligt häftiga undren och tecknen, då är inte Gud den som sitter i himlen och bromsar: och nej, nu får det inte bli några under och tecken här. Tvärtom. Han säger så här: ja, vill de ha sina under och tecken så ska de få. Den här andligheten och det här uppdykandet av profeter från alla möjliga väderstreck, den börjar vi redan se. Vi som har hunnit upp lite i åren, vi minns ju 50-talet. Då det allt tal om under och tecken var rena löjan. Det var bara en samling galna pingstvänner som sysslade med sånt. Allt annat riktigt respektabelt folk trodde inte på under och tecken på den tiden. Och många tänkte sig som så att ja, religionernas tid är snart förbi. Det kommer inte att bli mycket med dem. De ligger i själatåget. Idag kan du bara öppna en tidning så möter du 100 olika meditationsannonser och yogaannonser och alla möjliga underverksannonser och konstiga örtmediciner och folk som ska kittla dig under fotsulorna för att du ska bli frisk och vad det är mera.
Varenda kotte tror på under och tecken. Det är bara en fråga om vilken sorts kraft och vad för sorts under det hela handlar om. Märkligt att det gick så fort. Eller vad tycker du? Plötsligt finns det utanför kyrkväggarna så att säga en stor diffust sammansatt andlig rörelse som vi kallar New Age. Lag och laglöshet, så talar vi inte om Svea rikes lag, utan vi talar om Guds lag. Och hemligheten med Guds lag, det är ju att han har gett oss lagen för att döda oss. Gud gör dig och mig rättfärdiga genom att låta den gamla människan dö och uppstå, födas på nytt till en ny skapelse, ett nytt liv i Kristus. Och det är lagen som dödar oss och det är nåden som väcker oss till nytt liv. Och den där dödsprocessen, den önskar vi på alla sätt att slingra oss ifrån. Och vi vill gärna ha nytt liv, men vi vill inte så gärna dö först. Vi ska slå upp ett par ord om det här. Vi går till Romarbrevet 7. Romarbrevet 7. Där Paulus undervisar lite grann om lagen och vad lagen utför i våra liv. Jag läser från 7-13 verserna. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men synd. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Till synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den med döden genom det som är gott, så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Ja, det låter ju inte så roligt det här. Om vi ska försöka förstå det här och känna igen oss, så säger Paulus att Gud gav lagen till människorna. Inte för att människorna skulle läsa i lagen och förstå precis hur de skulle leva och sen skulle de bli så snälla och trevliga, för alla skulle göra precis som det stod i boken och så skulle allting bli bra och snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Nej, säger Paulus, Gud gav lagen av precis motsatt anledning. För när Gud ska göra dig och mig rättfärdiga, så ser han vår synd. Och då önskar han få för oss till den punkten där vi själva önskar bli befriade från synden. Och det är så med all synd att den har en njutning och den har en förbannelse. Varje synd har sina positiva effekter, annars skulle vi aldrig drömma om att synda. Och därför är det så att vi försöker alltid att synda på ett sådant sätt så vi ska få njuta glädjen av synden men slippa förbannelsen. Det är det våra liv går ut på väldigt mycket. Vi försöker så gott vi kan. Försöka duger. Men då säger Gud så här. Nej, så där vill jag inte ha det. Utan då vill jag hellre att din synd får blomma upp tills du vill bli av med den helt och hållet. Och då ger han till människorna lagen som förbjuder synden. Och du vet hur ett förbud påverkar oss när det är någonting som vi egentligen i hjärtat vill göra. Försök att köra 90 på en väg där det står 90 till exempel. Om du inte får en knuff bakifrån så får du i alla fall uppleva hur folk kör om dig i kurvor, backkrön och överallt. Tutar och blinkar och tittar menande på den när de fräser förbi. För att stå det 90 måste man naturligtvis köra 115 ungefär, åtminstone. Sen åker ju kortet om man kör fortare, men så där i alla fall. När lagen kom fick synden liv. Då blommade den upp. Och det är till för att vi ska bli så trötta på synden så att vi bara önskar bli av med eländet. Av hela vårt hjärta. Inte av halva vårt hjärta utan av hela vårt hjärta. Och den kris som vi då hamnar i när synden blommar upp i våra liv. Den krisen, den kan kännas som att dö. Till sist blir det som Paulus ropar i slutet på 7:e kapitlet. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Vem ska hjälpa mig? Hur ska jag komma ur det här? Hur ska jag få någon mening med mitt liv? Hur ska jag få tillbaka glädjen och livslusten? Och hur ska jag kunna fungera normalt? Ja, vi leds in i olika kriser där vi till sist hamnar i en sorts maktlöshet där vi bara får ropa till Gud. Och när vi då på olika sätt har kommit fram till den punkten som är en sorts dödspunkt, då ingriper Herren och löser oss. Och den där dödsprocessen, den vill vi ju till varje pris undvika. Och vi ville så gärna bli födda på nytt och vi ville så gärna uppfyllas av ande och vi ville så gärna få uppleva allt möjligt underbart, men bara inte behöva den här vandringen genom dödsskuggans dal. Käre Gud, varför kan du inte duka det där bordet på de gröna ängarna innan vi hamnar i dödsskuggans dal så vi slipper att vara med om tråkigheterna? Och vi försöker så gott vi kan att på olika sätt snickra ihop samhällssystem, teologier, olika former av principer för att göra oss själva och varandra rättfärdiga utan att behöva gå igenom den här dödsprocessen. Laglöshetens hemlighet, den handlar om rättfärdiggörelse utan att dö. För ett år sedan ungefär så hade jag en kurs för själavårdare. Jag har såna ibland. Och när vi satt en eftermiddag och samtalade hela gruppen, vi var 30 personer ungefär, så var det någon som liksom spårade in på frågan om vi har väckelse eller ej i Sverige. Och det fanns nog somliga som tyckte att jo, på sina håll var det allt lite väckelse. Men i gruppen var det med en härlig gammal tant, en pingstsyster ifrån Jönköping. Hon ser ut som en knotig tall i havsbandet. Hon har varit med i många år. Och hon log så varmt och så vänligt och så sa hon, nej, det finns ingen väckelse, sa hon. Och då fanns det andra som frågade, varför inte det? Hur kan du veta det? Det finns ingen förkrosselse, sa hon. Det finns inga tårar. Det finns ingen syndaånger. Några veckor senare hamnade jag hemma hos Frank Mangs. Och han om någon borde ju veta hur en väckelse ser ut. Han har ju dessutom varit med ett tag han också. Så jag roade mig med att fråga honom. Finns det väckelse någonstans i Sverige?
Nej.
Ja. Varför gör det inte det då?
Ingen förkrosselse.
Han var lika klar i sin diagnos. När Gud utgjuter sin ande så säger Jesus så här att anden kommer för att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. När anden överbevisar om synd, då kommer förkrosselsen. Då kommer syndaången och tårarna. Jag menar nu inte att vi ska piska upp känslor och krama fram krokodiltårar. Det har inget som helst värde. Det är inte en fråga om hur många liter du gråter, så att säga. Utan det är ändå en fråga om att ta avstånd från något som har varit. Jag kastar det gamla på sophögen, som Paulus säger. Och sträcker mig framåt mot det nya. Men på något sätt är det så i svensk kristnit idag att allt går sin gilla gång. Alla behöver kanske inte precis uppleva det här väldigt dramatiskt. Men någon sorts framåt och någon sorts bakåt, någon sorts verklig attitydförändring, omvändelse. För du vet, när anden har överbevisat oss om synd, så är anden också lika kvick med att överbevisa oss om rättfärdighet. Men så är det inte idag. Väldigt många går omkring med ett syndamedvetande som håller på år ut och år in. Usch, jag är så dålig, och usch, jag räcker inte till, och usch, jag skulle vara gladare, och usch, jag skulle vara piggare, och usch, jag skulle vittna mer, hur man nu kan tro att någon ska komma till tro av en människa som säger usch hela tiden. Och det beror på att det inte är anden som har övertygat om synd, utan människor. För människor kan övertyga varandra om synd och kan också övertyga varandra om rättfärdighet. Men bara anden kan övertyga om synd så att vi vänder om, och om rättfärdighet så att det blir sunt. Men när vi har gått igenom den processen genom anden, där anden får lysa på lagen och visa oss vår oförmåga att komma till rätta med våra liv, när anden sen får peka på Kristus och visa att allt är löst och det blir verklighet, ja, då är det väckelse. Och då blir Guds folk att det här går i någon sorts nådens ordning, som Charta och sa på sin tid. Att det alltid måste börja med att man överbevisas om sin synd och sedan om sin rättfärdighet. Du vet, Petrus, han gick ju runt med Jesus i flera år. Han gick på vattnet och han var ute och gjorde alla möjliga grejer. Och det var många andliga manifestationer, och det var lite av varje. Men till sist kommer ändå den dag som är gamle Simons dödsdag. Då han förnekar sin mästare och går bort och gråter bitterligen. Och man kunde tycka att det var ju en onödig grej. Nej, det var ingen onödig grej. Den var helt nödvändig. Och man kan tycka vad lustigt. Paulus, han säger så här att han var utvald till att vara apostel ifrån moderlivet. Alltså innan han ens var född, så var han kallad till apostel. Och så sitter tydligen på något sätt Gud med armarna kors upp i himlen och tittar på medan han förföljer församlingen. Vad ska sånt tjäna till? Jo, när Herren sen uppenbarar sig för Saul, då dör han. Och han dog så grundligt så det var aldrig tal om att väcka gamle Saul till liv igen. Och undra sen på att Herrens ande kunde flöda. Men den sortens upplevelser önskar vi skydda oss för. Det är laglöshetens hemlighet. Och det är för att vi också tar den med oss in i Guds församling som Jesus måste varna oss och säga att laglöshetens människa kommer inte att stå utanför Guds församling. Det här är ingenting som finns vid sidan av. Det är någonting som hela tiden söker sig in i församlingen. Och som vi har en väldig benägenhet att ta emot i Guds församling. Denna laglöshetens hemlighet, den dyker upp i historien i många skepnader förstås. För det är alltså någonting andligt som kan ta sig olika uttryck i olika tider och olika kulturer. I vår tid, vår kultur här i västerlandet, så har vi en yttring av det här i form av humanismen. En filosofisk riktning som dyker upp med full styrka i mitten på 1700-talet under det som kallas upplysningstiden. Frihet, jämlikhet och broderskap var ju deviserna i den franska revolutionen och är underlaget för många politiska ideologier än idag. Och man kan tycka, ja men det är väl fint, frihet är väl bra och jämlikhet är väl jättebra, broderskap är ju underbart. Eller? Jo visst, men hur vill man nå målet? Jo, utan att dö bort från synd. Ty humanismen förkunnar att här behövs inte dös från synden, människan är bra som hon är. Är det fel på något så är det fel på samhället men inte på människan. Och när vi ska gå ut och vittna i Sverige där humanismen är så stark och där människor alls inte ser det som en förmån att få dö bort från synden och där överhuvudtaget inte är välkommet att tala om någon synd. Ja, så du är en sån där som talar om synd, du. Ja, jag trodde de var avskaffade. Jag har inte hittat på något bättre. Det finns somliga som anser att vi kan släppa det där med synden, men det kan vi inte. Men när vi ska gå ut och vittna om synden, så vet vi alla, eller vittna överhuvudtaget, vi ska inte vittna om synden utan om Kristus förstås, så vet vi alla att vi stöter på ett väldigt motstånd. Och vad är det som så att säga blockerar? Jo, det är att det i vårt land finns en ideologi som menar att det går att skapa godhet utan att vi dör bort från synden och utan att vi behöver någon frälsning. Humanismen talar om det goda som en människans rättighet. Vi talar om mänskliga rättigheter och det låter väl fint. Ja, det är alldeles underbart. För det handlar ju om rättfärdighet, det handlar om rättvisa, det handlar om att ingen får förtrycka den andra och så vidare. Ja visst, men hur ska vi nå målet? I Bibeln finns inte uttrycket mänskliga rättigheter. Utan Bibeln talar om att godheten är en nåd. Godhet är ingen rättighet. Det är alltså inget vi kan kräva. Varken av Gud eller av skapelse. Men godhet är något vi kan ta emot som nåd ifrån en Gud som gärna ger godhet. Men du vet, när vi går ut och ska förkunna en godhet som är nåd, så rynkar människorna på näsan och säger: vi har en mycket bättre godhet, och det är den som är som en rättighet. Humanismens godhet. Laglöshetens hemlighet. Därför att laglösheten förkunnar på något sätt för oss att vi kan själva klara av det här med att skapa godhet. Och den laglösheten var verksam också när Jesus gick på jorden. Det vi kallar fariseism, det var ju också ett sätt att skapa godhet genom egna gärningar. Många har trott, många kristna tror, att fariseismen står för, så att säga, den äkta judendomen. Det gör den ju inte. Det var en urspårad judendom. En judendom som hade spårat ur i laglöshet. Där man inte ville låta lagen döda synden för att komma i det beroendet av Gud där han kan ge nåd. Det lustiga med den här laglösheten, det är att när laglösheten breder ut sig så blir människan lagisk. Det låter som en motsägelse. Men där lagen får utföra sitt verk till att döda, för att anden ska föda på nytt. Till nytt liv och till att se Guds rike. Om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike. Men där lagen får utföra det verk som är meningen med lagen, då hamnar vi i det tillstånd där vi står under nåden, fria från lagen. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Och nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Då står jag inte under lagen. Jag behöver inte iakttaga alla möjliga bruk och nu är det viktigt med detta och hjälp, jag gör väl inte så, jag gör väl inte fel nu och tänk om jag misslyckas. Ingenting sånt. Jag står under nåden. Jag kan låta mig bara uppfyllas av Guds strömmande nåd. Och när nåden får strömma in i mig, vad strömmar ut ur mig? Jo, tacksamhet. En tacksam människa behöver du aldrig undervisa om rättfärdighet. Han lever rättfärdigt därför att tacksamheten är rättfärdighetens grundkraft. Men humanismen gör inte människor tacksamma. Godheten var ju en rättighet och ingenting att vara tacksam för. Utan istället ska vi kräva mer godhet. Så ju mer godhet vi ska göra med humanismens hjälp, desto otacksammare blir människorna, gnälligare och grinigare och egentligen allt mer kärlekslösa. När laglösheten ökar ska kärleken hos de flesta kallna. Nå, när nu människan på egen hand ska se till att allting blir gott och rätt och riktigt, då hon alltså lever under laglöshetens förtecken, så blir hon lustigt nog samtidigt lagisk. Och det blir så i Guds församling att vi ofta inte upplever den här andens överbevisning om synd och rättfärdighet, så hamnar vi i ett tillstånd av lagiskhet där vi istället sitter och talar om hur vi borde vara. Jag borde vara trevlig, jag borde vara glad, jag borde vara snäll, jag borde bedja mera och usch, jag borde läsa Bibeln. Då börjar vi tala om hur vi borde vara. Och det är märkligt alltså att där laglöshetens hemlighet är verksam, där riktas uppmärksamheten på människan, därför att det är nu människan som ska göra det goda när hon nu inte vill dö bort från synden och födas på nytt, vilket ju är Guds verk. Då måste människan göra det goda, då blir det viktigt vad människan gör, och plötsligt blir människan satt i centrum med sina gärningar. Människan blir stor och Gud blir liten. Människans gärningar blir viktiga, Guds gärningar blir obekanta, främmande, kanske till och med små och osäkra. Där laglöshetens hemlighet är verksam, där råder lagiskhet. Det är konstigt, det låter som en omöjlighet, men det är ändå sant. Och därför så gäller det för oss att på något sätt ta vara på den maning som både Jesus och Paulus ger. Se till att ni inte blir lurade. För det här handlar ju om den lättköpta kristendomen. Den lättköpta kristendomen. Kom med här bara. Bekänn bara. Var med och delta bara. Lär dig de här teknikerna. Var med i dem och de verksamheterna. Gör det och detta. Jag tror vi har ett behov av att på nytt få ställa omvändelsen i centrum. Vi talar så mycket om väckelse och vi längtar efter väckelse. Men vad är det vi längtar efter? Längtar vi efter att anden ska komma och överbevisa oss om synd och rättfärdighet? Till ett nytt liv, ett annorlunda liv, det som har en dragningskraft på denna världens människor? Eller förknippar vi väckelse bara med församlingstillväxt? När vi ber om väckelse och ropar efter väckelse, vet vi vad vi gör? Vet vi vad det är vi ber om? Är det en av anledningarna till att det dröjer med bönesvaret? Att Gud tycker att jag, kära barn, ni ropar efter väckelse men ni anar inte vad det är ni ber om? Om jag kom och gav er väckelse så skulle jag vara så lagom välkommen. Vi måste räkna med att i en tid och en kultur där laglöshetens hemlighet är stark, som den är i vårt land med dess humanism, så måste vi räkna med att vi alla smittade. Och med det så finns också risken att vi inte ser vad det är som håller på att ske. Utan att när framtiden stängs för oss och vi kanske står där rådlösa vid havets och vågornas dom, så ropar vi efter under och tecken, och vi är villiga att ta emot vilka under och tecken som helst bara det hjälper. Istället för att ropa till Gud att han ska fullborda sitt verk genom att föra oss igenom den omvändelseprocess som kan ställa oss starka också i den sista tiden. Vi har lätt att se ner på fariseerna på Jesu tid Och redan det att vi föraktar fariseerna visar ju att vi är deras bröder. Farisén i templet föraktade publikanen i templet, och vi föraktar farisén i templet för att han föraktar publikanen i templet. Så visst är vi släkt. Och visst är också vi smittade av laglöshetens hemlighet. Låt oss fortsätta att be om väckelse. Men låt oss vara medvetna om vad det är vi ber om. Herre, sänd en väckelse och börja med mig. Amen. Vi vill be dig, Fader, att du ger oss mycket av prövningens förmåga i den tid som nu är och som ska komma. Att vi får nåden av dig att kunna pröva budskap, både predikningar och profetior. Att kunna urskilja vilka former av andliga skeenden som har med ditt rike att göra och vilka som inte har med ditt rike att göra. Vi kan inte nöja oss bara med att konstatera att saker och ting fungerar, för du säger i ditt ord att det ska komma falska tecken under och att din egen församling ska bli berörd av det här. Det är inte varje dag, Herre, som vi ber att du ska utföra till fullo ditt verk i oss. Att vi ska få dö bort ifrån det gamla livet och till fullo få födas på nytt in i det nya. Visst sträcker vi oss efter det nya livet, men förkrosselse är kanske inte vårt dagligaste bönämne. Men här utan det ena får vi inte det andra. Vi ber att din ande ska utgjutas över oss. Till liv och till uppvaknande. Och att det kan bli smärtsamt när du ger oss den väckelse vi har ropat efter. Det vill vi vara inställda och beredda på. Så att vi inte ber om någonting som kommer som en obehaglig överraskning när vi får det. Men Herre, om vi så ska gråta många tårar och känna mycket vanmakt, låt din vilja ske. Låt på nytt det levande vattnet få strömma rikt och starkt inom oss och ibland oss. Och vi vill inte bara be för vår egen skull eller för att våra församlingar ska se lite präktigare ut. Vi ser ju hur många människor det är som har det svårt. Vi ser hur många människor som är på väg emot fördärvet. Jag vill be dig, Far, att om någon har kommit hit ikväll utan att ha avgjort sig, lämnat sitt liv i din hand, så låt honom eller henne få sträcka ut sin hand emot dig. I förlitan på att du ska låta allt det ske som du vill göra. Herre, vi kan inte korsfästa vår gamla människa. Vi kan inte efterlikna ditt verk, vare sig när det gäller den gamla människans död eller den nya människans uppståndelse. Men när du utgjuter din ande över oss, då sker allt det här. Och kanske får ske på nytt. Vi vill be att du renar oss från allt laglöshetens väsende. Så att kärleken kan komma tillbaka också in i våra församlingar på nytt. Låt så ske i Jesu Kristi namn. Amen.